Du lyssnar på Höglandets närradio 103,9 MHz och en gudstjänst från Radio NKS och Klockargårdskyrkan Malmbäck.
Alltså vilka grymma ungdomar vi har här. Och välkomna alla ni som är här idag och även ni som lyssnar på närradion. Här framför oss har vi ju ett gäng ungdomar som just nu är på ett läger som heter Flahult, en tonårsbibelskola. Det håller ju igång i 2 veckor och är fyllt av gemenskap och aktiviteter och mycket undervisning och kvällsmöten. Och verkligen en plats där ungdomarna får möta med Jesus och växa i lärjungaskap till honom. Och idag så ska ni få lyssna till våran kör som vi har. Och sen ska ni också få lyssna till vittnesbörd och till predikan från Armin. Så vi kör andra låten som ni har. Vi kan be också för gudstjänsten, tänker jag. Jesus, tack för vem du är och tack för att vi får samlas tillsammans för att få bli rustade av dig och få möta med dig. Och vi bara ber att det här ska få bli en så välsignad gudstjänst och att du ska få tala till var och en med hopp och ljus och komma med uppmuntran, Gud. Du ser de som bär på kanske bördor eller annat. Tack för att vi får sjunga sånger till dig om att du faktiskt kan gör oss fria, Gud, och för att du kan komma med hopp in i livet. Tack Jesus. Amen. Ni som ska ha vittnesbörd kan få stå kvar. Jag kom ju på att jag glömde presentera mig. Men jag heter Ellen och jag kommer ju här från Malbäck. Och är med som ledare just nu på Flahult. Och en grej som vi brukar göra på Flahult varje kvällsmöte som vi har är att om några ungdomar får dela ett vittnesbörd. Alltså någonting som Gud har fått göra i deras liv eller som... om hur de kom till tro. Och det gör vi för att det får uppmuntra mycket och inspirera när man får höra om vad Gud har fått göra. Så det ska ni få dela med oss idag.
Hej, jag heter David.
Hej David.
Jag gör mitt andra år på Flahult. Men det som jag skulle berätta om, det börjar med att jag skulle på... Youth en kväll inne i Göteborg och jag bor strax söder om. Så jag började köra in med bil in då. Och så regnade det. Och så var det han som jag åkte med då hade ju köpt en halv sketen bil liksom. Så den var ju rätt kass. Och vindrutetorkarna funkar inte. Så då stannade vi. Och så bad vi. En kvart kanske. Hände ingenting. Då tänker vi, då får vi åka hem. Ja, ja. Åkte vi hem. Bara, aha, då funkar de. Så det blev bra. Och så funkar de på hela motorvägen och allting på vägen dit. Och det blev en jättebra kväll. Och sen på vägen hem, på motorvägen, slutar de funka igen. Det blir ju skitläskigt. Men sen så bad vi. Vi bad lite kort liksom. Bara Jesus, kom till vindrutetorkarna så det blir bra. Och så bara började de funka igen.
Hej, jag heter Tage.
Hej, Tage.
Och jag är mitt tredje år på Flålet. Så jag tänkte berätta om en händelse som egentligen började för förra Flålet. När jag läste Bibeln under en kvällskurtjänst och läste Jakobsbrevet. Och så fick jag upp Jakobsbrevet 1:22 där det står: bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars har ni miste. Och den slog mig ganska hårt. För så här, jag tycker att man ofta går i kyrkan och man lyssnar alltid, men det är sällan man liksom ger det vidare eller fortsätter att visa vad det är man lär sig eller vad det är man bär på liksom när man är en Jesusföljare. Så under Flålet-återträffen nu i vintras så fick jag upp det här bibelordet igen på mitt huvud och stiga på förbön. Och så bad det för att jag ville bli använd liksom, och att jag skulle, bara, att det skulle få bli en görare och inte bara en hörare. Och sen så, som jag tror många känner sig, att det så här fejdade ut efter läger att så här man... Ja, men det, man tappade mer och mer. Och sen så kom jag till Torpkonferensen nu i somras. Där min ungdomsledare, som också bad för mig upp förbönen på återträffen i vintras. Han kom och bara från ingenstans helt enkelt. Kom bara, jag tror att ni har en kallelse över till mig och min kompis. Och det var väldigt fint. Och sen så gick jag på förbön på Torp då, 2 dagar efter. Och där efter den förbönen, det var inget något speciellt. Det var bara så här, men be för att det blir en bra sommar liksom. Men sen efteråt så sa han, kan jag först hålla kvar det lite? Jag vill berätta något. Och så sa han att han trodde att jag hade en kallelse. Och det var väldigt fint för det så här, ja, men det visade på att ja, men det kan inte bara vara en slump att alla har sagt det här liksom. Så nu på Flålet igår var vi ute på evangelisation. Och det kändes verkligen rätt. Och jag fick många bra samtal. Så det var väldigt kul. Och det kändes att det var min kallelse.
Hej, jag heter Noomi.
Hej, Noomi.
Och det är mitt första år på Flålet. Och jag ska berätta en sak som hände i fredags. Vi hade lekt en lek där man behöver gå ut ganska brett med sina ben. Och jag tror att jag gick ut lite för brett och jag sträckte mitt ena ben. Och i fredags gick jag då runt och halte hela dagen för jag hade så ont. Och då på lovsångskvällen i fredags så bad jag så här en kort bön om mitt ben. Och sen direkt efter så bara försvann all smärta.
Hej, jag heter Ester.
Hej, Ester.
Och jag går mitt andra år på Flålet. Jag ska berätta om om när jag fick ett bibelord. Men innan dess så hade jag känt så här att Gud hade inte varit så nära mig. Och då var det verkligen så här bara, ja men jag kände inte att Gud var nära och så. Men så var jag på 3 dagar och under ett living room med så här, en massa lovsång och så får man be och så. Och det är jättetrevligt. Och då bad jag till Gud bara, men kom till mig och liksom tala till mig. Och då får jag bibelord så här, bara, men sakta så säkert med några siffror så här, bara. Och sedan så kommer jag på vilken bok det är ifrån. Och det är Saltaren 34:56, så jag ska bara slå upp det. Och då står det så här: jag sökte Herren och han svarade mig. Han räddade mig från allt som skrämde mig. Det som ser upp till honom strålar frid. Deras ansikten behöver inte råna av skam. Och det betydde verkligen jättemycket. För att jag fick verkligen känna att det Gud var där. Och jag kände att jag verkligen var sedd av honom i den situationen där jag var. Och i vers 6 kände jag också talar för mig. För ofta har de sagt, när jag var på förbön, har de sagt bara, ja, men alltså du sprider sån glädje. Och då verkligen talar det till mig. Och det tänker jag att Gud kan tala i dina situationer också. Att du är bara söka honom och han kommer att svara också dig.
tack så jättemycket. Så uppmuntrande att höra. Ni kan få gå och sätta er. Jättefint. Igår var vi som sagt ett gäng på evangelisation och fick gå runt i Jönköping och berätta om Jesus. Och vi har ett sånt gäng frimodiga ungdomar här som verkligen gick ut och pratade med första personen och såg. Och fick be för människor och berätta om Jesus. Så det är helt fantastiskt. Så vi tror ju verkligen att ett sånt här läge verkligen får rusta våra ungdomar i Sverige. Och att det faktiskt gör någonting i era liv och få sen komma hem till era platser och faktiskt vara förvandlade av Jesus. Och vi ska köra en lovsång nu. Och under lovsången kommer det också komma fram ett swishnummer. För att göra ett sånt här läge kostar ju också pengar. Och känner man det att det här brinner på mitt hjärta och jag vill vara med och ge till detta, så får man jättegärna ge en peng till det här lägret som vi gör, så att det ska kunna fortsätta.
Ingen är lik dig, det finns ingen annan. mäktigt namn är, det namnet Jesus.
Halleluja Jesus. Jag tackar för ditt mäktiga namn, tack för ditt namn större än allt annat, Herre. Jag tackar för att du är kungars kung och herras herre, Herre. Så vi kommer inför dig, vi böjer knä, vi ödmjukar oss och vill få möta ännu mer utav dig, Herre. Tack för ditt underbara namn, Herre. Tack för att det finns, under himmelen finns det inget annat namn genom vilket vi blir frälsta. Så jag tackar dig för att, för den nåden att få kallas dina barn, Herre. Så vi vill just nu ropa på ditt namn och vi välkomnar dig till vår gemenskap. Kom, gör vad du vill, Herre. Amen. Traditionsenligt så måste jag börja så här. Hej, jag heter Armin. Och jag går mitt tredje år på Flahult som ledare. Ja, jag till vardags är barn- och familjepastor i Hillestorp, Hamnkyrkan. Tack för mina ungdomar. Men har äran att få vara med på tonårsbibelskolan Flahult under somrarna senaste 3 åren. Och det har varit en glädje för mig att se dem och få lära känna dem och också följa deras resa under de här 3 åren. Så det är någonting som ger mig kraft, förutom Jesus. När jag tänkte på den här dagen när vi skulle planera och när jag hörde att jag ska, när vi bestämde att jag ska hålla i predikan, så tänkte jag, vad är det som ligger närmast mitt hjärta? Och senaste tiden, det som har legat närmast mitt hjärta är, hur nära vill vi / vågar vi komma Gud? Så jag har titulerat det här mötet till renat silver. Och vi kommer märka varför. Det är nämligen så här att vi många gånger snackar om att vad är synd? Gör jag det här eller fel? Liksom? Men man försöker liksom utforska hur långt ifrån kan vi komma innan det blir för långt. Men Bibelns budskap är raka motsatsen. Sök hur nära du kan komma Jesus. Och det finns väldigt många stunder i Bibeln där folket uppmanas till att helga sig, att vara heliga för att deras Gud är helig. Och helig betyder avskild, så separerat från det andra tankesättet, det andra som är världsligt och på något sätt har fokuset på Gud. När Josua står inför folket och leder folket tillbaka eller till förlovade landet, så möter de jättemycket problem. Bland annat så finns det liksom flera här som är där för att liksom slakta dem och mörda dem och sådana saker. Och så finns det hinder på vägen. Och Josua tillsammans med andra har suttit och bett. Och sen kommer de ut från det här bönemötet. Och så säger de till folket så här i Josua 3:5. Helga er, för imorgon ska Gud göra under bland er. Jag tycker det kommer lite före vår process att ofta så är vi så upptagna med det vi gör, men Josua säger helt plötsligt, okej, nu behöver vi inte förbereda er rent stridsmässigt, ni behöver inte gå igenom svärden och se ifall de glänser och sånt, utan helga er. Kom nära Gud, för imorgon kommer Gud göra under mitt ibland er. Och jag önskar att det är någonting som jag också kan skicka med er. Den förväntan att imorgon kommer Gud göra under bland er. Så helga er idag. Stå redo idag. Förbered dig idag. Och sen kan man tänka att då betyder det att jag ska göra goda saker. Jag måste vara duktig, jag måste göra det här och det där och så vidare. Och sen ska man på något sätt bevisa sig inför Gud och säga, kolla, jag är en av de bästa. Jag fastar 2 gånger per månad eller vad det nu är. Och sen brukar jag be. Jag läser min bibel varje dag. Jag ger 10:e. Jag ger allt det här. Så jag har helgat mig. Jag har helgat mig. Men jag gillar Malaki 3 när den förklarar hur den här reningsprocessen går till. Malaki kapitel 3, vers 1 börjar vi läsa. Se, jag ska sända min budbärare och han ska breda vägen för mig. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, förbundet sändebud som ni längtar efter. Talas om Jesus här. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda den dagen då han kommer? Och vem kan bestå när han visar sig? Han är som gudsmedens eld som tvättarnas såpa. Han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Då ska Judas och Jerusalems offergåvor behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Lite kanske krångligt formulering, men jag tycker det är så fantastiskt när det står som i vers 3. När det står att han ska sätta sig likt den som smälter och renar silver. Har vi några guldsmed här mitt ibland oss? Nej, då får ni lära er något nytt. Det är nämligen så här att när man renar silver och guld så är det jättemycket föroreningar i det. Det är ju som jord och annat material, och det kan vara järn eller något som är kopplat också till det malmen som de tar upp. Så det man gör är när man rensar detta, där man använder högtemperatur, eld, för att liksom smälta detta. Och då kommer all smuts försvinna. Sen börjar process nummer två. Då sitter smeden där och rensar, putsar silvret. Och det är inte en gång, det är inte två gånger. Det kräver flera gånger tills liksom det här silvret blir putsat. När når gränsen då? När vet man att man är klar? Jo, när silversmeden kan se sin egen avbild i silvret. Det är då silvret är klar och värd. Så när Gud säger att ja, han ska sätta sig ner och rena oss som silver, så är det en reningsprocess som pågår kanske hela livet. Men målet är att Gud ska se sitt eget ansikte tillbaka. Så bort med allt som är orent, bort med allt som är ogudaktigt, bort allt med det som är liksom från den här världen, utan vi återgår till att bli det som står i första Mosebok kapitel 1, vers 26-27, att vi skapades till Guds avbild och åter får vi bli Guds avbilder. Det är ju det målet som Gud sätter. Så det är så fantastiskt när Gud säger att du ska inte göra detta och detta, detta för att du ska bli helgad, utan han säger att jag ska sätta mig ner som den som renar silver. Och jag ska göra det här jobbet. Vad krävs det? Ett villigt hjärta. Många gånger brukar man mäta avstånd med Gud i sitt huvud. Med sitt sätt att tänka och agera. Martin, du kan komma upp och hjälpa mig här. Ni behöver inte bli oroliga. Jag har tillfrågat honom innan faktiskt. Jag har varit duktig på bussresan hit. Så han har inte haft så mycket tid att förbereda sig. Men om jag får spela Gud och Martin får spela en människa. Kan du ta typ en mick där? Den, jag vet inte, rosa, lila, jag vet inte vad det är för färg. Ta den. Gött. Vad ser du mig här? Ja, du ser mig. Jättebra. Och ibland är det så här att Martin, som en människa, försöker se, alltså upptäcka hur långt han kan gå tillbaka innan han slutar se mig. Om han går bakom flygen och hukar sig, så blir det lite så här att ser du mig nu? Ser du mig lika tydligt som du såg innan? Nej, men du ser lite mig lite grann ändå.
Lite så här, lite huvudet.
Ja, du ser mig. Ja, men då kanske finns det plats och utrymme att du backar lite till och testar utrymmet. Ja, men jättefint. Doppar det kanske i dopgraven. Lite så. Ja, jättebra. Nej, ska jag göra inte det. Okej, jättebra. Ser du mig nu?
Alltså, om jag kollar här så.
Ja, men jättebra. Lite så här, lite. Ja, men då har du lite utrymme att gömma dig ännu mer. Liksom backa lite till, se ifall. Okej, ser du mig nu då?
Nej, jag ser ingenting.
Nej, okej, men då har du fattat att du har gått för långt bort. Okej, jättebra. Oftast i våra liv så försöker vi göra på det här sättet. Att, okej, är det här fel? Hur långt Kan jag backa innan det blir för långt? Bibeln bjuder in oss till att göra något annat istället. Martin ska ta steg framåt mot Gud. Börja närma sig, liksom det oklara börjar bli tydligt och så vidare. Och sen ställer han sig där när han började. Och för varje steg han tar närmare Gud så tar Gud två steg närmare. Och frågan är, hur nära vågar man komma? När du står här, du vågar jättemycket. Vad ser du nu? Du ser mig väldigt tydligt, eller hur?
Mm, jag ser.
Jättebra.
Tydligt.
Förlåt det, jättebra. Mm. Vad ser du om du tittar i mina ögon?
Då ser jag mig själv. Så här, spegel.
Du ser det spegelbild i mina ögon. Det är ju det som Gud önskar att vi ska kunna uppnå. Inte frågan om hur långt vi kan backa, utan frågan om hur nära det jag kan komma tills jag ser mig själv i Guds ögon. Vad jag vill säga med detta är ju att försök att vara Martin nummer två som närmar sig. Inte den som söker gå så långt bort som möjligt och testa var gränsen går, utan så nära som möjligt för att upptäcka mer av Gud. Ju närmare vi kommer, desto mer detaljrik blir det. När han var nära så kunde han kanske se, vad heter det, varje hårstrå i mitt skägg eller något sånt. Men det är lite det. Står jag här så ser jag en skymt av er. Jag har också dåliga ögon, så det blir ännu sämre. Men ju närmare jag kommer, desto tydligare ser jag. Det är den inbjudan som Gud ger oss. Kom nära mig, för jag vill vara nära dig. Men Gud är gentleman. Han tränger sig inte in. Han inväntar oss. Men för varje steg vi tar så tar han två steg. Han kutar nära oss. Om ni kommer ihåg den förlorade sonens berättelse, då är det så här att sonen är ledsen för allt den har gjort och så vidare. Och försöker sakta men säkert försiktigt närma sig Gud. Och helt plötsligt står där en fullvuxen man, vilken i den tiden var helt orimligt för den att springa. Den kutar, fadern kutar mot sonen och omfamnar honom. Så för varje steg vi tar så är Gud mer än redo att ta flera steg för att möta oss. Men ibland så nöjer vi oss där vi står. Ja, men nu ser jag tillräckligt bra. Jag ser er där. Men det räcker kanske. Men det jag önskar, det jag ber för, är att vi ska ha ett hunger inom oss för att möta ännu mer av Gud. Att inte nöja oss med det vi har sett och det vi har hört. För det är jättebra. Det vi har hört och det vi har sett leder till att det blir vittnesbörd. Och det kan vi berätta för andra, stärka deras tro och så vidare. Men hade inte de 20 ungdomarna som åkte på evangelisation igår inte tagit det steget i tron för att möta Gud, berätta om Gud, så hade de inte haft de starka vittnesbörden. Nu fick ni inte höra så mycket av det, men jag som inte ens varit med på dem så fick höra jättemånga berättelser och bli stärkt i min tro. Våga ta kliv närmare Gud, för det finns mer att upptäcka, oavsett om du är 2 eller om du är 92. Guds arbete med dig tar aldrig slut. Han vill möta dig ännu mer, och det finns alltid mer att hämta i hans källor. I Bibeln talas om jättemånga förebilder i tro. Ingen av dem nämns som perfekta människor. Jag har en muslims bakgrund, så jag är konvertit. Jag blev kristen för 9 år sedan. Och jag är uppvuxen... Tack. Jag är uppvuxen med en gudsbild där Gud utväljer folk. Och de får vara perfekta. Abraham till exempel fick vara en perfekt människa som aldrig gjorde någon synd för att Gud beskyddade honom. Så inom islam så finns han som förebild. Men det är lite svårt att uppnå till hans nivå för att han är beskyddad av Gud. Han syndar aldrig. Han kan inte synda för att Gud beskyddar honom. Eller liksom Mose eller liksom de andra människorna. Men läs om samma människor i vår bibel så möter du att de är vanliga människor. Mose blev högmodig. Abraham började liksom smida planer för att undkomma. Han sa att hans fru var hans syster och så vidare. Liksom. De här människorna som är trons förebilder är människor. Och i Hebreerbrevet 11 så talas det om de här, hur de här människorna, vanliga människorna, får vara förebilder. Inte för att de är perfekta, utan för att de tog steg i tro. De ville komma närmare Gud. Om Abraham står det att det fanns ingen i hans tid som vördade Gud förutom Abraham. Så även om du är den enda människan som finns i ditt sammanhang, i din skola, i din ort, liksom, i din stad, i din kommun, jag vet inte var gränsen går. Men även om du är den enda människan, så betyder det inte att Gud inte ser dig. Utan tar du ett steg närmare Gud, så kan han ta två steg, tre steg närmare dig. Han vill komma nära dig. Och sen vänder, från Hebreerbrevet 11 så vänder vi till Hebreerbrevet 12. Då kommer uppmaningen. När vi nu har en så stor sky av vittnen, alltså de här människorna som har gått före oss, som är ett bärare av tro och sådana saker, som vi har läst om under förra kapitlet. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att nå den glädje som låg framför honom, uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tro. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet. Vi har sky av vittnen. Om ni kollar hit bort, så ser ni en generation före er som har gått med tro. Om ni ser dit bort, så ser ni generationen efter er som håller på att växa i sin tro. Vi har sky av vittnen. Vi har också föräldrar förmodligen, eller liksom andra pastorer som har varit före oss. Vi ser liksom, vi har förebild i tron. Men vår största förebild i tro är Jesus Kristus, trons upphovsman och fullkomnare. Jag hade en ungdom som frågade mig någon gång mitt på en gudstjänst att vad betyder upphovsman? Och jag älskar den här frimodigheten, för det var ingen av de 40-åringar som satt i gudstjänsten som vågade ställa den frågan. Men en ungdom, det är där man känner att Gud är nära. Upphovsman, det är den som är liksom grunden till själva tron, liksom, kan man säga. Det är den som står bakom, och anledningen, kan man säga, den som har ansvar för det. Och så. Och trons fullkomnare, han som gör tron fullkomlig och hel. Honom har vi som förebild, den starkaste förebilden. Och om Jesus, som var Gud själv, spenderar tid i bön och tillbedjan, hur mycket mer ska vi inte då själva sätta ner tid för det? Hur mycket mer ska vi inte närma oss Gud? Vi definieras av Jesus. Det är han som förklarar vilka vi är. Och frågan är, vilka är vi då i Jesu ögon? Ja, men då kan vi vända oss till första Petrusbrevet. För där står det ett svar. Ett av svaren i alla fall. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Det är detta vi är. Det är den vi är i Kristus. Vi är ett heligt prästerskap, vi är ett heligt folk. Vad betyder heligt? Avskild. Vi är utvalda. Men inte på så sätt som inom islam, att vi är beskyddade från synd. Vi kommer fortfarande synda. Men frågan är, tillmäter vi synden på det sättet att okej, kan jag göra detta? Kan jag liksom missa en gudstjänst och ändå ha Gud? Kan jag liksom slippa läsa Bibeln i 3 veckor? Blir det då, är det ok för Gud? Liksom, eller liksom, kan jag testa, jag vet inte, svära några gånger eller något sånt? Kan jag testa och kanske slå någon? Hur långt vill vi backa? Är det inte frågan? Frågan är, hur nära vill du komma Gud? Och då fattar man vad Paulus säger i Romarbrevet 12. På tonårsbibelskolan så brukar vi ha minnesverser där man memorerar olika verser. Ett av tvåorna har olika delar från Bibeln. Men treorna får uppdrag att memorera hela Romarbrevet 12. Så om treorna ställer sig upp, och sen vill alla i församlingen veta vad står det i Romarbrevet 12 och 2. Återigen när jag frågade dem, är ni ok om ni kör detta? Så sa de, ja men kan inte vi köra hela vägen så långt vi har memorerat? Jag var typ, ja det är bra att ni är taggade, men vi tar två va. Ni som vill höra hela kan komma på avslutningsgudstjänsten på nästa söndag. Men de är väldigt duktiga. Anpassa er inte efter den här världen. Det är det som poängen som Paulus sammansluter. Allting slutas där. Han har förklarat i breven innan dess vad synd är, vad frälsning är och så vidare. Och så kommer han och startar kapitel 12 med därför. Så allt bygger på det som har sagts innan. Och så kommer den här versen. Anpassa inte er efter den här världen. Utan låt er förnyas, förvandlas beroende på vilken översättning. Genom förnyelse av era tankar. Det är det som det handlar om. Det är därför det är viktigt. För att vi har inte möjlighet. Vi har inte den lyxen eller utrymmen för att låta oss påverkas av det som är utifrån. Världen vill säga jättemycket. Världen vill vara högljudd. Världen vill komma med nya tankar, med nya idéer och säga att det här är väl acceptabelt nu. Det här är väl ok. Det här är väl någonting nytt ni kan testa. Det här är väl, du ska göra vad du vill och så vidare. Är inte du fri att göra vad du vill? Men vad var det ormen sa i första Mosebok kapitel 3? Om ni äter av detta så blir ni själv gudar. Då kan ni bestämma vad ni vill göra. Om världen uppmuntrar oss till att vara våra egna gudar. Så kommer Gud och säger, så kommer Paulus här och säger liksom. Anpassa inte er efter den här världen. Ni lever i världen men lever inte av världen. Kom nära Gud, sök honom, helga dig. För imorgon kommer Gud göra under bland er. Är vi redo för det? Eller håller vi alldeles för mycket på det som är vardagligt, det som är upptar oss, kanske jobbet, semestern och så vidare. Det är jättebra att ha det vardagslivet. Men är vi upptagna i våra sinnen med det så kan vi inte i vårt hjärta lämna utrymme till Gud. Så, och det är därför det står i Bibeln också. Medan allt annat bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Vad är det som tar fäste i mitt liv? Gör jag som Hebreerbrevet uppmanar? Fäst därför er blick på Jesus. Eller fäster jag min blick på det som är världsligt? Jag tänker att vi kan börja be. Och sluta varandra i bön. Och sen kommer vi lovsjunga. Och så kommer det finnas förbönsmöjligheter. Jag tror de kommer stå där borta vid. Här framme. Där fram, där bak. Ja, där bak kommer de så. Så vill du för förbön, det finns ju ett gäng ledare som är redo för att tjäna i förbönen. Och det är inget magiskt som händer med det, men de är redo att lägga handen på dig om du känner dig bekväm med det. Och sen kommer de be för dig. Om du har något särskilt bönämne, men annars så för att du ska kunna släppa av allt som är tynger dig. Särskilt synden enligt det som står där. För att kunna närma dig Gud. Ju närmare du kommer desto mer du kommer se av Gud. Och när du är tillräckligt nära så ser du helt plötsligt din egen sanna identitet i Kristus. Precis som Martin såg sig själv i mina ögon så kommer vi också kunna se vår sanna identitet, vår rätta reflektion i Guds ögon. Så har du den här längtan så välkomna jag dig till bönen. Annars så också tror jag på att man kan be för varandra i som ni sitter i era bänkar. Herre, jag tackar dig för att du är närvarande. Herre, jag tackar dig för att du är helig Gud. Du är en avskild Gud från den här världen. Men synden satte inte stopp för dig utan du valde att komma ner till jorden för vår skull. Jag tackar dig för att du ser oss alla människor. Du ser det som vi är tyngda av. Du ser det som tar vår fokus. Du ser det som vi behöver helgas från. Jag ber om en längtan hos var och en av oss att inte nöja oss med där vi står i förhållande till dig utan våga vilja växa. Våga vilja komma närmare, Herre. Ber om en troende skara, Guds folk som inte letar efter vägar ut och hur långt man kan komma ifrån dig innan det blir för långt. Utan vi ska vara en skara som söker sig närmare dig, kommer nära dig, Herre. Jag tackar dig för det offret som du har gjort på korset, Herre. Det finns ingen som har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och jag tackar dig för att du bara lade ner ditt liv för oss. Du hånades, du som är kungas kung och herres herre. Allting är skapare, universums konung. Lät dig hånas av betydelselösa människor egentligen i stora skaran. För att du älskar oss. Jag tackar dig för nåden att få kallas dina barn. Men Herre, ber att vi ska fortsätta ha den här hungern inom oss. Att komma nära dig. Helgas. Och bli dina avbilder. Renas som silver. Jag tackar dig för att det är du som sitter ner och arbetar med var och en av oss och renar oss. Det hänger inte på oss själva. Det är inte en prestationskrav att jag ska göra detta för att komma närmare. Utan det handlar om ett villigt hjärta som öppnar sig för Gud. För du står vid alla våra hjärtas dörr. Du knackar. Och den som öppnar kommer du in och har måltid hus. Ber vi om ditt beskydd över oss, Herre. I ditt underbara namn. Amen.
Yeah. dig all vår lovsång, älska dig som älskat oss först. Vi vill lyfta våra händer, fyllda av beundran, älska dig som älskar oss.
Jesus, tack för den här. Tack Jesus för att vi får söka dig, och det står i Bibeln att när vi söker dig så kommer du finna dig, Gud. Och tack för att det funkar att faktiskt lägga sitt liv i dina händer och sträcka sig mot dig och faktiskt få leva tillsammans med dig, Gud. Amen. Tack så jättemycket för att vi har fått komma hit idag och för att ni har kommit hit. Vi ska köra en sista låt med kören nu, och efter det så är det dags för kyrkfika och kaffe.
Ja, och den här sista sången är Välsignelsen. Och det är säkert flera utav er som känner till den här versionen. Så det vore väldigt härligt om ni också vill vara med och sjunga. Så vi kommer sjunga lite i kören först. Då är jag vänd mot dem. Och sen så vänder jag mig mot er. Och då får ni gärna ställa er upp och sjunga med. Yes, då kör vi. Mm.
Har lyssnat på en gudstjänst från Klockargårdskyrkan Malmbäck som sänds över Höglandets närradio 103,9 MHz från Radio NKS.